Jesus från Nazaret, världshistoriens mest kända person. Hur ska man förstå hans identitet? Vem var han? Vem är han? En irländsk historiker, själv skeptiker och inte kristen, skrev för mer än 100 år sedan så här: Jesus har inte bara varit de högsta dygdernas föredöme utan också den starkaste stimulansen för utövandet av dem. Hans karaktär har utövat så stort inflytande att i sanning kan sägas att de enkla skrifterna om 3 års aktivt liv har gjort mer för att förnya och förändra mänskligheten än vad alla filosofers utläggningar och moralisters uppmaningar tillsammans har åstadkommit. Så är det verkligen. Vi ska tala om en person som har påverkat mänskligheten mer än någon annan, trots att han var aktiv som offentlig person endast under 3 år. Hans fingeravtryck finns överallt i vår kultur. Också i det sekulära västerlandet. Om du tittar efter så ska du få se fingeravtrycken av Jesus från Nazaret. Han som rörde vid de sjuka och de svaga, som sträckte sig ut till dem som ingen annan ville bry sig om. Och följer du sjukvårdens och omsorgens rötter, du ska se att det är fingeravtryck från Jesus från Nazaret. Han som lyfte upp barnen i sin famn, som såg den som makten och majoriteten med enkelhet ignorerade. Han som gav människor en ny chans, en ny start. Han som talade med en sån tyngd och en sån självklarhet. Så hans ord skar som knivar rakt igenom babblet. Mångfalden av ord som flödade också i antiken. Han som en laserblick såg igenom hyckleriet, som kritiserade den formella religiositetens yttre skal och lyckas fånga människans hjärta på ett helt oöverträffat sätt. Han som kanske mest av allt kunde se på individen med kärlek. Vi vet ingenting om hur Jesus såg ut, men vi vet en sak som fastnade i hans första vänners minne. Det var det sätt på vilket han såg på människor. Står ingenting om hans kropp, om han var lång eller kort, om han var muskulös eller spenslig, om han hade rakt eller lockigt hår. Vi kan förstås förstå att han hade ett främre orientaliskt utseende. Men för övrigt finns det ingenting om hur han såg ut mer än hans blick. Om du läser evangelierna ska du se att det om och om igen står: och han vände sig om och såg på den. Han såg på mannen med kärlek. Det fanns någonting att möta den blicken som fastnade hos dem som kände honom. Som blev viktigare än image och style och utseende. Han är utan tvekan den person som har levt det vackraste livet. Men om man nu lyssnar till den kristna kyrkan så nöjer sig ju kyrkan inte med att säga: det här är den person som har levt det vackraste, mest attraktiva livet av alla människor. Man har ju blåst upp Jesus till något enormt mycket mer. De här kända orden från 300-talet som ju läses i många kyrkor, den nicenska trosbekännelsen, lyfter ju Jesus till helt nya nivåer. Man talar om Jesus som Guds enfödde son, som är född av fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som fadern. Var har man fått det här ifrån? Kunde man inte nöja sig med att säga: det här är det finaste livet som någon har levt? Hur kommer det sig att man blåser upp Jesus till gudomlig nivå? En del personer har svaret väldigt klart för sig. Dan Brown och hans bok Da Vinci-koden och i hans efterföljelse ganska många andra. De säger: det här var ett enkelt kyrkligt beslut. Vid konciliet i Nicaea diskuterade och röstade man om många frågor inom kristendomen. Datum för påsken, biskoparnas roll, utdelningen av sakramenten och naturligtvis Jesu gudomlighet. Att Jesus var Guds son föreslogs och röstades igenom vid konciliet i Nicaea. Och det har satt sig lite som en vandringshistoria i vår kultur. Alltså här har vi en människa långt bak i historien som lever ett väldigt attraktivt liv. Som få av oss kan matcha. Och sen går det en lång tid och sen väljer kyrkan att blåsa upp hans identitet. Och gör honom till Gud. Det är Dan Browns hållning. Jag vill bjuda med er på en liten vandring bakåt i historien. Vi går ju inte så ofta baklänges. Vi vill ju hellre gå framlänges och titta framåt. Men vi ska gå baklänges. Låt oss gå från konciliet i Nicea där man säger han är på faderns nivå. Och så går vi bakåt i historien med frågan varifrån har man fått detta? Var kommer den tanken? Låt oss börja ta ett rejält steg så vi kommer lite bakåt. Andra århundradet, slutet av andra århundradet. Irenaeus, välkänd kyrkofader. Han skrev 180. Jesus fick vittnesbördet från alla att han var sann människa och sann Gud. Några år tidigare skriver Justinus martyren, ungefär 160, att Jesus är Herre och Gud. Han förtjänar att bli dyrkad som Gud. Han är Gud och människa. Och ytterligare ett halvt sekel tidigare skriver Ignatius av Antiochia: Jesus Kristus är Gud i köttet, Gud i mänsklig kroppslig gestalt. Han är vår Herre och Gud, Jesus Kristus. Det är alldeles uppenbart att det här var inget förslag som kom vid Nicea på 300-talet. De som inte var kristna när den kristna rörelsen växte i Romarriket, de noterade ju väldigt tydligt att de kristna tillbad Jesus som Gud. Det här är den första kristna, det här är en väldigt tidig graffiti som hånar de kristna. Någon har ritat in, det här finns i katakomberna i Rom, en hånfull bild. En man med åsnehuvud som är korsfäst. Han vänder ändan mot åskådaren, det är ett sätt att förnedra personen. Nu understår det, Alexamenos tillber sin Gud. Någon har gjort en graffiti för att håna en person, Alexamenos. Därför att han tillber Jesus Kristus, han som blev korsfäst under Pontius Pilatus. Alexamenos tillber en korsfäst person som sin Gud. År 112 skriver en romers ämbetsman Plinius den yngre till kejsar Trajanus. Han har problem med den växande kristna gruppen. Han försöker stoppa dem, han torterar dem. De vägrar att tillbe kejsaren. Och han vet inte hur hårt han ska gå åt den här gruppen. Och han vill ha råd från kejsaren. Och när han då ska beskriva den kristna gruppen så skriver han så här. Det här är en grupp människor som har för vana att på en utsatt dag samlas före soluppgången och växelvis med varandra sjunga en sång till Kristus liksom till en Gud. Och att med en helig ed binda varandra till att inte begå något brott. Så det är alldeles uppenbart att de kristna bekände Jesus som Gud och de som inte var kristna uppfattade att det var precis det man gjorde. Men var i all sin dag har man fått den här föreställningen ifrån? Att Jesus är Gud. Ja, då måste vi gå tillbaka ytterligare. Och då kommer vi förstås till Nya Testamentet. Om vi tar oss tillbaka ända till 60-talet när Paulus skriver brevet till Filippi. Så skriver han i andra kapitlet. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus, Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn för att alla knän ska böjas. I Jesu namn, i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud, Fadern till ära. Det här är 60-talet och man talar om jämlikhet med Gud. Och den som läser den här texten i ljuset av Gamla Testamentet ser att Paulus applicerar ett ord från Jesaja. där Gud själv, Israels Gud, skaparen av himmel och jord, säger: för mig ska alla knän böja sig, alla tungor ska ge mig sin ed. Det ordet för Paulus över på Jesus. Och säger att det som exklusivt bara kan gälla om Israels Gud gäller om Jesus från Nazaret. Några år tidigare har Paulus skrivit första Korintierbrevet. Han anspelar i första kapitlet väldigt tydligt på Joels bok. I Joels bok kapitel 2 så talas det om Herrens dag, den yttersta dagen. Och så talar de om alla de som åkallar Herrens namn och att det är så man kan bli frälst. I inledningen till första Korintierbrevet tar Paulus just de uttrycken som exklusivt tillhör Israels Gud, Herrens dag, att åkalla Herrens namn, och för över dem på Jesus. Och talar om vår Herre Jesu Kristi dag, som är den yttersta dagen. Och att den som åkallar hans namn, vår Herre Jesu Kristi namn. Och nu är vi tillbaka på 50-talet. Lite längre fram i samma brev så säger Paulus de mest häpnadsväckande sakerna. Han skriver i första Korintierbrevet 8, vers 6 och 7. Så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting utgår och som är vårt mål. Och bara en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allt är till och genom vilken vi är till. Om man försöker formalisera tankegångarna som Paulus här och sätter upp dem så vi får lite tydlighet här i hur Paulus tanke är strukturerad. Så säger han först, det finns bara en Gud. Kristen tro bryter förstås aldrig med monoteismen. Det finns bara en enda levande Gud. Det finns bara en Gud, Fadern. Och han är skaparen av allt som finns. Från honom utgår allting och allt är på väg mot honom. Och sen säger Paulus samma sak som man bara kan säga om Gud, säger han om Jesus. Vi har bara en Herre Jesus Kristus, genom vilken allt är och genom vilken vi är till. Bibelforskare har noterat att Paulus, i det som jag har satt här som punkt A och C, använder samtliga ord från den judiska trosbekännelsen, från Shema i femte Mosebok kapitel 6 och 4. Herren, vår Gud, Herren är en. Och han påstår att man kan säga om Jesus det som man kan säga om Gud, att han är skapare av alla ting. Var har man fått den här tanken ifrån? Den kommer inte från 300-talet. Den kommer inte från 200-talet. Den kommer inte från 100-talet. Den kommer inte från 60-talet. Den kommer inte från 50-talet. Den finns där. Var kommer den ifrån? Var har de fått den här föreställningen ifrån? Notera, när Nya Testamentet talar om Jesus här så adderar man inte Jesus till gudomen så vi plötsligt får en gud till. Sånt var ju vanligt i hela antiken. Att man la till en gudom eftersom man hade ett pantheon med många gudar. Kristen tro växer fram bland judar som tror på en enda gud och man bryter aldrig mot monoteismen. Jesus adderas inte till gudomen. Han upphöjs inte till Gud från att inte ha varit Gud till att bli Gud. Han adopteras inte till att bli Gud. Han växer inte gradvis in genom någon sorts mognadsprocess och blir Gud. Det som skedde här i Paulus texter, det är ju att Paulus och Nya Testamentet som helhet identifierar Jesus som den Gud som har funnits i evighet och som allt kommer ifrån. Men var kommer den tankegången ifrån? Det är helt omöjligt att förstå vår historia utan att föra det tillbaka från 50-talet till 30-talet. Det kommer från Jesus själv. Du kan inte öppna Nya Testamentet utan att slås av detta. Vilket evangelium du än läser, vilken del av evangelierna du än läser, att man möter en person som framträder med en tidigare alldeles ohörd auktoritet och ställer sig på Guds ställe. Genom sina ord, genom sina gärningar, genom sitt handlingssätt, genom sin attityd. Hela tiden ställer sig Jesus på den plats där bara Gud kan stå. Han går in i Guds roll. Och det är en av huvudorsakerna till att det ständigt är kontrovers runt Jesus under de här 3 åren. Och det är det som gör att han slutligen avrättas. Låt mig ta ett exempel. Och vi kunde läsa precis vad som helst. Låt oss ta det äldsta, det första evangeliet. Markus evangeliet. Låt oss ta precis i början, kapitel 2. Och vi får ett antal scener i begynnelsen av Jesu verksamhet som just understryker detta. Första scenen är att Jesus har varit ute på en av sina första predikoresor. Han kommer tillbaka hem. Ryktet om att det händer märkliga saker runt Jesus har också nått hans hemstad. Och när han nu kommer tillbaka samlas massor med människor. De fyller hans hus, de fyller gatan utanför. Det är packat med folk och Jesus undervisar. Några personer bär en sjuk vän på en bår och vill sätta honom i kontakt med Jesus. Men det går inte. Det är för mycket folk, de kommer inte fram. Du vet, om det är packat med folk så kan du förstås armbåga dig fram om du är lite vill jag ta till lite mild våld. Eller om du är mycket, mycket liten så kan du så att säga försöka slingra dig mellan människorna. Men om ni är 4 personer och ni bär en femte på en bår, har inte en chans att komma fram. Men de är kreativa, de tar sig runt huset, går upp på taket, och taket var en vanlig plats där man kunde vistas och så. Och så bryter man upp taket. Om du har fantasin med dig så får vi en väldigt underhållande scen. Tänk dig ett rum alldeles packat med folk. Allt fokus är på Jesus. Han undervisar och han fångar alltid sitt auditorium. Plötsligt börjar folk få saker i håret. Vad händer? Och det är någon som bryter upp taket. Och så sänks en förlamad man ner. Han måste ha känt sig ohyggligt dum. Kan du föreställa dig att ligga på en bår, sänkas ner i en folksamling. Människorna blir irriterade. Vi är här för att lyssna på Jesus. Vad är detta? Jesus är hur cool som helst. Och han säger till mannen: min son, dina synder är dig förlåtna. Och det blev knäpptyst. Vad sa han? Hur kan han förlåta? De lärde vid väggen där borta. De tänker och de kanske mumlar lite halvhögt för de vill gärna kommunicera till omgivningen. Vad är det han gör? Det är bara Gud som kan förlåta synder. Och det har de ju 100% rätt i. En människa kan inte förlåta en annan människas synd i relation till Gud eller i relation till andra människor. På sin höjd kan man ju förlåta det en person har gjort mot en själv. Men att ge en generell amnesti, skuldavlyftning för en hel människas liv, det kan bara Gud göra. Jesus förstår att de tänker så och säger: vad enklast att säga. Dina synder är det förlåtna. Eller säga till en lam: ta din säng och gå. Ja, vi förstår ju vad han menar. Du kan ju komma undan med påståendet: när jag är inför Gud nu så är dina synder förlåtna. För det syns ju inte. Du kan ju fejka det påståendet så att säga. Men du kommer ju inte undan med: ta din säng och gå. Och så ligger den sjuke kvar. Och Jesus säger: för att ni ska veta att människosonen här på jorden har makt att förlåta synder. Och så vänder han sig till en lame: ta din säng och gå. Och så visar han att han har makt bakom sina ord. Han ställer sig i Guds plats och gör det som bara Gud kan göra. Så, vem kan förlåta synder? Jesus går in i den rollen. Lite längre fram så är det människor som är irriterade på att det är så mycket fest och glädje runt Jesus. Varför fastar inte dina lärjungar? Och Jesus svarar ett märkligt svar: när brudgummen är här kan man inte fasta. Det kommer en tid då mina lärjungar ska fasta. Men när brudgummen är här. Och vi började, okej, var är bruden, var är brudgummen, var är bröllop, vad handlar det om? Ja, det finns ingen vigsel och inget bröllop i närheten. Det här är en referens till Israel som Guds brud och Gud som brudgummen. När Gud, Israels brudgum, har trätt nära sitt folk, då måste det vara fest. Folk stör sig på att Jesus umgås med fel sorts folk. Med människor vars liv har gått sönder. Med människor som inte passar in. Och Jesus är väldigt tydlig i sin respons. Det är inte de friska som behöver läkare, det är de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan för att kalla syndare. Och han träder in i rollen som den som kan göra någonting åt syndens sjukdom. Vem kan göra det utom Gud? Läs profeterna, de säger aldrig kom till mig så ska jag hela dig från din synd. De säger alltid vänd dig till Herren. Han kan hela dig. Kapitlet slutar med en diskussion om sabbaten. Därför att Jesus går inte in under samtidens många traditioner runt sabbaten. Och det slutar diskussionen med de lärda att Jesus säger om människosonen är herre över sabbaten. Men vad var nu sabbaten? Det var ju ett av förbundstecknen som Gud, Israels Gud, hade gett till förbundsfolket. Vem är herre över sabbaten? Bara Gud! Ingen människa kan ju i sig själv gå in och vara herre över förbundstecknet som Gud har gett. Och Jesus träder in i rollen och säger människosonen, och det är hans favoritbeteckning på sig själv, är herre över sabbaten. Så här säger en av världens främsta NT-forskare, NT Wright. Jesus trodde sig kallad att göra och vara det som bara Israels Gud kan göra och vara. Och det här går igen överallt i evangeliet. Profeterna kommer och säger, så säger Herren, hör Herrens ord. Och vad säger Jesus? Sannerligen, jag säger er. Han går inte in i en profetroll. Han går in i Guds roll. Men då är det en del som säger, nu bara läser du olika saker i evangelierna här som om man kunde ta det bara rakt av. Kan vi verkligen läsa evangelierna på det sättet? Ja, jag skulle faktiskt vara beredd att argumentera för att vi har anledning att ta evangelierna ganska rakt av. Därför att på hundratals platser har evangelierna blivit verifierade. Och så läser man andra texter från antiken. Om de på de punkter där vi kan kontrollera texterna har visat sig vara sannfärdiga, då har vi anledning att ta evangelierna på allvar. Också på de punkter där vi ännu inte kan få dem verifierade genom arkeologi eller annat källmaterial. Men, låt oss gå skeptikerna till mötes. Låt oss säga, okej, vi läser inte evangelierna så här. Låt oss följa de mest skeptiska forskarna som säger, vi behöver använda vissa kriterier. Och av tidsskäl så går jag inte igenom vilka kriterier de använder. Men man försöker identifiera ett antal kriterier för att komma åt vilka Jesusord vi med säkerhet kan veta är autentiska. Att de verkligen går tillbaka till Jesus själv. Och det intressanta är, om du gör det, får du precis samma resultat. Bland de Jesusord som också de mest skeptiska Jesusforskare är överens om är autentiska, finns Jesu självförståelse. Att han är Messias, att han är Guds unike son, att han är människoson. Så hur du än behandlar evangelierna kan du inte komma från det här. I november 1990 hittade man söder om Jerusalem den här benkistan, ett ossuarium. Och det visade sig tillhöra Josef Kajafas, överste prästen, inför vilken Jesus blev ställd och dömd. Och just inför mannen vars ben har legat i denna kista, så har vi Jesus centrala anspråk. I Markus 14 står det så här. Då ställde överste prästen, och det är överste prästen Kajafas, ännu en fråga. Är du Messias, den välsignade son? Jesus svarade, det är jag. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himmelens moln. Då slet överste prästen sönder sina kläder och sa, vad ska vi nu med vittnen till? Överste prästen förstår precis vad Jesus gör. Han placerar sig själv i Guds position. Han är Messias, han är den välsignade son. Han är människosonen, den gestalt som Daniels bok talar om, till vilken ett evigt, orubbligt rike ska ges. Så var har Nicea-mötet och Justinus martyren och Paulus, var har de uppfattningen att Jesus är Gud ifrån? De har den från Jesus själv. Och det är nu det märkliga börjar. Nu har vi haft en liten historielektion här. Det är nu det märkliga börjar. Här framträder en man på den här planeten med dessa enorma anspråk angående sig själv. Samtidigt så tycker människor, också människor som är skeptiska till kristen tro, att Jesus har levt det mest attraktiva livet någonsin. Att han är oöverträffad i sin mänskliga kvalitet. Och nu börjar det bli konstigt. Och man börjar fundera kring detta. Hur hänger de här sakerna ihop? Hur kan man framstå som äkta och ödmjuk och sanningsenlig? Som en människa med integritet, med tyngd, med klarsyn, med vishet. Och samtidigt säga att man är Gud. Här finns något paradoxalt, något djupt paradoxalt. Jag vill verkligen utmana dig att läsa ett evangelium rakt ner och bara fundera över detta. Hur ska vi få grepp på den här personen, mannen från Nasaret? När jag läser evangelierna så tycker jag mig se en oöverträffad människokännedom. Han har en sån pejling på människans hjärta. På våra korrupta försök att sätta oss själva i centrum. Samtidigt har han en barmhärtighet och en förståelse av människor vars liv har gått sönder. Han har en oöverträffad människokännedom. Samtidigt är hans egen självinsikt att han är Gud. Och att han är den som kan lösa alla andra människors problem. Vad är det för en självinsikt? Alltså, du som är törstig, kom till mig och drick. Du som är hungrig, kom till mig och ät. Jag är det levande vattnet, jag är livets bröd. Hela mänskligheten, alla människor, det ni hungrar och törstar efter, jag är svaret på det. Och jag delar inte er hunger och törst. Vad är det med den här mannen? Han avskyr hyckleri och högmod. Det är det absolut värsta Jesus vet. Han har inte något större problem med att människor har syndat. Men hans vrede väcks när han möter hycklarna, de som inte säger hur det är. Ni är som vitkalkade gravar. Vacker yta, men inuti det är de dödas ben. Förruttnelse. Stank. Han talar i sån ord om den som inte är sann. Om sitt inre. Sen talar han om sig själv. Jag är ödmjuk. Vem av er kan överbevisa mig om någon synd? Vad är det som pågår här? Alltså, det är ju så här för oss människor. Att det går inte att prata upp andra människors uppfattning om en själv. Om jag skulle säga så här. Om ni ger mig en fotboll så ska jag spela skjortan av Zlatan. Eller om jag skulle säga så här. På 5 kontinenter så är jag berömd for my good looks. Du skrattar. Då är det inte så här att ni plötsligt skulle tänka väldigt mycket högre än mig. Bara för att jag sa de här sakerna att jag är fantastisk som fotbollsspelare och en liksom en estetisk upplevelse. Men ni, jag menar, om jag nu skulle säga detta på allvar, då skulle ni tänka lägre om mig. Ni skulle börja känna förakt för mig. Vad är det med den här mannen? Han har ju ingen självinsikt. Vet han inte vem han är? Och ju högre vi talar om oss själva när vi inte har täckning för det, ju djupare sjunker vi. Vi är ju andra människors anseende. Vi tycker ju skryt luktar illa. Vi tycker det stinker runt den här sortens människa. Och här är frågan, varför syns inte sprickan mellan det Jesus säger och det han är? Jag brukar tänka mig så här att jag vid mitt middagsbord skulle säga det som Jesus sa. Så jag säger, kära familj, jag vill bara att ni ska veta att jag är utan synd. Jag har inga, det är inga fel med mig. Ja, familjen hade ju skrattat lite ansträngt. Om jag hade framhärdat, jag blev ju utkickad ur familjen. Vad är det för dumheter att säga till de som ser ens liv? Varför stinker det inte när vi öppnar evangelierna? Varför kan man bli attraherad av Jesus och tänka, wow, vilken person, vilken tyngd han har? Hur ska man förstå Jesus? Hur kan man de här två sakerna gå samman? Hans anspråk och hans attraktivitet. Det går förstås inte att bevisa vem Jesus är. Och det som jag ska göra nu, även om det har en väldigt tydlig argumentativ form, så är det inte ett försök att förklara det eller bevisa logiskt vem Jesus är. Men det man kan göra i sådana här frågor, det är att man får söka efter den bästa förklaringen. Där flera möjliga, kan finnas flera möjliga förklaringar, eller åtminstone man vill lyssna till flera olika teorier. Det är lite som att gå till en läkare. Man har ont någonstans. Vad är bästa förklaringen till att jag har ont? Någon har sparkat mig i magen. Jag har blindtarmsinflammation. Jag åt på en väldigt dålig restaurang igår. Jag är ohyggligt orolig för någonting jag ska göra om ett par timmar. Varför har jag ont i magen? Vad är bästa förklaringen? Och så får ju läkaren försöka sortera ut det här. Varför har du ont i magen? Och så här är det ju med den här sortens fråga. Hur ska vi förstå vem Jesus var? Och genom historien så har man ju jobbat med olika förklaringar. Försökt ge sin diagnos av den här personen. Det är så här vi ska förstå det. Då faller bitarna på plats. Och det här är ju en allitterationens förmiddag, så vi fortsätter på det temat. Vad har man sagt om Jesus? En del har ju sagt: gör inte mer av Jesus än att han var en religiös lärare, en morallärare. Från honom kommer de här fantastiska orden om att vända andra kinden till, att gå den extra milen. Att älska sin nästa som sig själv, att vara ödmjuk och inte döma. Ja, det är det han vill åt. Vi ska inte göra mer av honom. Det är sant att Jesus har sagt väldigt visa saker. Men det funkar ju inte som förklaring till hans identitet. För han presenterar sig inte som en vishetslärare. Han kommer med mycket högre anspråk. Han gör anspråk på att vara Gud. Och hur vis är man om man är en vanlig människa men börjar hävda att man är Gud? Då är man ju en dåre bortom det mesta. Vem vill lyssna till en sån person? Det skulle ju undergräva också tyngden i hans etiska undervisning. Man får inte Jesus på plats som morallärare. Kanske han var en lögnare. Han visste mycket väl att han inte var Gud, men han hade sina motiv. Och han var villig att driva det här också in i en domstolssituation. Så, när han är under ed och de frågar honom, så svarar han ja. Och det är ju sant, vi människor har en tendens att ljuga. Lögn är inget ovanligt. Lögn är inget ovanligt i religiösa sammanhang. Men om man funderar på varför vi ljuger, så gör vi ju det för att vi har motiv. Vi ljuger därför att vi vill vinna något värdefullt eller vanligt, undkomma något obehagligt. Det är därför vi ljuger. Annars ljuger man inte. Det är farligt att ljuga. Man förlorar ofta på det. Men så ljuger vi och sätter dit en doktorshatt i vårt CV fast vi inte har någon. För vi tror vi ska vinna ett bra jobb. Eller så ljuger vi om något vi vill undkomma. Nej, det var inte jag. Nej, jag var inte där. Nej, det måste vara någon annan. Det finns ett motiv när vi ljuger. Vad har Jesus för motiv? Vad är det för obehagligt han vill undkomma? Ja, det är ju det här påståendet som ställer till det för honom hela tiden och som gör att han förlorar sitt liv. Vad är det för viktigt han vill vinna? Massor med människor går ifrån honom. Ju tydligare han höjer anspråken, ju mer provokativt blir det han förlorar. Det verkar omöjligt att förstå Jesus som att han var en lögnare. Och dessutom, det bryter mot hans karaktär. Han verkar vara navigera utifrån sanning, ärlighet, verklighet. Inte utifrån hur mycket kan jag vinna på det här. Men kan man inte säga att han var mentalsjuk? För det här är verkligen galet att säga att man är Gud. Jag menar, det här är bortom det mesta. De flesta av er har jag aldrig träffat eller åtminstone inte pratat med. Ändå så vet jag ju med säkerhet vissa saker om dig. Jag kan ju 100% veta att du aldrig har tänkt så här. Tänk om det är jag som är Gud. Det kan vara jag som har skapat allting. Du har aldrig tänkt den tanken. För ingen frisk, välfungerande människa tänker den. Det finns ju inget du vet säkrare än att du är en liten, bräcklig, svag, behövande liten människa. Du är inte Gud. Du har inte koll på kosmos och galaxer och vintergator. inte du som är upphovet till allt så att du skulle ha existerat av evighet. Du har fullständigt tappat kontakten med verkligheten om du tror att, det är Gud, att du är Gud. De få som har hävdat att de är Gud sitter också på institutioner. För de kan inte klara sig i tillvaron. Glappet mellan verkligheten och deras förståelse är så stor så de behöver vård och skydd. Finns det tillfälle i evangelierna när man tror att Jesus är mentalsjuk? Fast det är när man ryktesvägen, hans mamma och hans bröder hör vad som är på gång. Och de hör att det är så kaotiskt att de har slutat äta. Jesus har inte ens tid att äta. Då tror de att han är från sina sinnen. Sen kommer de till honom. Ja, då ser de att han är ju inte från sina sinnen. Och det går inte att läsa evangelierna och säga att det här är en mentalsjuk person. Det här är en person som inte har kontakt med verkligheten. Intrycket är ju istället det motsatta. Det här är en person som verkar ha en så djup kontroll på verkligheten. Han har ingenting av det sjuka, den sjuka psykologins kännetecken av inkonsekvens, av splittring, av nyckfullhet. Han är lugn, han är klar, han är konsekvens, han är konsekvent. Skulle man kunna säga att han var någon sorts mystiker? Några har de senaste decennierna, det här är egentligen en ganska nytt alternativ, sagt ja, men tänk om Jesus var mer sådär österländskt mystiskt. Han kanske menade jag är Gud, precis som du är Gud och träden är Gud och solen är Gud i någon sorts panteistiskt, allomfattande sätt. Ja, det här tror jag man kan lägga åt sidan direkt. Det som forskningen betonar, det är att Jesus var jude. Han delade den monoteistiska tron. Han tog sitt avstamp i Gamla testamentets skrifter. Och det finns inte ett stråk av panteism. Tvärtom är ju hela grundhållningen den definitiva åtskillnaden mellan skaparen som är av evighet och skapelsen, vi som har blivit till och fått vårt liv ifrån honom. Det är inte så framkomliga vägar om du vill göra rättvisa åt personen Jesus. Kvar står, och jag känner inte till fler alternativ än de här. Har du något så är jag jätteintresserad av att lyssna in det. Kvar står det som han själv säger, som hans vänner och lärjungar sa, som den kristna kyrkan har bekänt. Att han är Messias. Att han är den utlovade. Att han är Gud själv. Som har valt att kliva in i människans historia och blivit en av oss för att vinna oss tillbaka till Gud. Det som jag har talat om här har man ibland satt upp på lite andra sätt. Argumentationen går mycket tillbaka till C.S. Lewis. Han i sin tur bygger på tidigare kristna teologer som har diskuterat Jesu identitet. En välkänd evangelist och apologet som heter Josh McDowell, en filosof i USA som heter Peter Kraft, de har satt upp det på det här sättet. De säger, låt oss försöka strukturera de olika frågeställningarna vi hamnar i. Första frågan. Ja, men tänk om Jesus inte gjorde de här anspråken. Tänk om det där bara är någon sorts senare legend att Jesus påstod att han var Gud. Det har vi visat. Det alternativet är inte framkomligt. Så det andra alternativet är han gjorde verkligen anspråk på gudomlighet. Och det är vad Jesusforskningen idag säger. Jesus framträdde och ställde sig i Guds plats. De anspråken kan ju då antingen vara falska eller kan de vara sanna. Om vi tittar på det falska alternativet först. Så delar det sig i två val. Det kan vara omedvetet från Jesus sida. Han hävdar att han är Gud, men det är han inte. Men han tror det verkligen själv, därför att han är svårt mentalt sjuk. Det andra alternativet det är att det är medvetet. Han vet mycket väl att han inte är Gud, precis som du och jag vet att vi inte är Gud. Men av någon anledning driver han den här lögnen och hävdar det. Det andra alternativet kring hans anspråk det är att det är sant. Och då får du ytterligare en tjusig alliteration. Legend, lunatic, liar or lord. Det kan ju vara kul att leka med orden, men bakom så finns hela tiden frågeställningen. Vem är han? Hur gör vi rättvisa åt mänsklighetens viktigaste, mest inflytelserika och mest fascinerande person. Det kristna svaret är att Gud har besökt sitt folk. En del reagerar mot att det skulle vara någon sorts märklig tanke. För mig är det precis tvärtom. Om det finns en skapargud, och det skulle jag gärna tala om, att jag tycker att det finns väldigt mycket som talar för att vi lever i en skapelse, en tillvaro som har blivit till, då är det egentligen naturligt att föreställa sig att skaparen skulle vilja kommunicera med oss. Jag påstår inte att jag kan kräva det av Gud. Om Gud finns kan jag inte ställa några krav på honom. Det ligger i sakens natur. Men jag känner att det vore ganska naturligt. Åtminstone utifrån vår erfarenhet som människor, man blir upphov till nytt liv och får ett barn, så är det naturligt att man vill kommunicera med det nya personliga liv man har gett upphov till. Och i de fall där föräldrar inte kommunicerar med sina barn, så skulle vi säga att det är något som inte är riktigt sunt här. Det är inte riktigt bra naturligt. Om det nu finns en Gud som har skapat oss som personer, personer som ständigt går och frågar: varför finns vi här? Vart är vi på väg? Hur ska jag förstå mitt liv? Vad är meningen? Det vore ju det närmaste sadistiskt om Gud inte kommunicerade. Om Gud inte på något sätt gav någonting ifrån sig om varför han har gjort det. Så jag vill gå med ögonen öppna. Tänk om skaparen har kommunicerat. Och det är ju vad kristen tro säger om Jesus. Att det är skaparen som har trätt in i sin skapelse. För några år sedan satt jag på den här... i den här kyrkan, på den här scenen, tillsammans med John Lennox, kristen apologet. Och vi förde samtal med Christer Sturmark och Ulf Danielsson, som båda är med, då är med i Humanisterna och Ateister. Och det som för mig var det viktigaste ögonblicket i det samtalet, det var när John Lennox frågade Christer och Ulf: ja, men vad skulle krävas för att ni skulle börja tro på Gud? De tvekade lite och sen sa en av dem: ja, att han visade sig. Att han klev in genom dörren där. Och precis när de sa det så förstod de vad de själva hade sagt. Så en av dem sa: fast det kanske vad ni menar att han har gjort. Amen! Det är precis det vi tror att Gud har gjort. Att han har stigit in i mänskligheten och besökt sitt folk, så att vi nu kan börja få svar på alla de här frågorna. Låt mig sluta med en frågeställning som ibland dyker upp. Ja, men om man ska ta det här på allvar, att Gud kliver in i mänskligheten, varför all sin dag kliver han in först runt vår tideräkningsbörjan, alltså för 2000 år sedan? Mänskligheten har funnits så länge, det här verkar helt godtyckligt. De allra flesta människor, lyder invändningen, har ju då levt innan Gud kliver in. Det där verkar inte hänga ihop. Varför är Gud så? Varför agerar Gud på det sättet? Ja, då tror jag inte man har tänkt igenom det här riktigt. Nu kan vi diskutera när har mänskligheten och vad vi som kristna skulle säga Guds avbild framträtt här på jorden. Du kan ju datera det på olika sätt, och där finns många obesvarade frågor. Men även om du skulle pressa dig väldigt långt tillbaka och säga människan och mänskligheten har funnits i 100 000 år på jorden, så får du följande bild. Då tänker man, om mänskligheten har funnits här 100 000 år, då har Gud sovit 98% av tiden. Och sen vaknar han till och under de 2% av mänsklighetens historia: oh, nu måste jag göra någonting för människan. Men då tänker man fel. Det är väl snarare befolkningsmängden, inte antalet människor, som blir det väsentliga om du vill föra den här sortens diskussion. Och i det perspektivet är Guds timing perfekt, även om du räknar med 100 000 år. Därför det är bara de sista seklerna som befolkningen på jordklotet har exploderat. Även om 98% av människans tidslinje har passerats, så har endast 2% av mänskligheten levt innan Jesus klev upp på historiens scen. 99% av människorna har levt efter Guds ingripande. Så det är faktiskt inget konstigt. Nu gäller det ju bara att sprida detta budskap till alla människor. Jag har talat om Jesu identitet. Man kan inte titta på den helt isolerat. Det är en av tre viktiga pusselbitar om man ska ta ställning till kristen tro. Du behöver sätta in frågan om Jesu identitet i bakgrunden, nämligen profetierna i Gamla testamentet. Dessa märkliga texter som talar om en gestalt som ska komma och beskriver så många detaljer om hans födelseort, om hans släkt, om hans intåg i Jerusalem och om hans fruktansvärda död under tortyr. Och sen har du Jesu liv, det som vi har talat om. Och så har du frågan om vad hände efter hans avrättning, nämligen frågan om uppståndelsen. Och det är när du sätter samman de här tre bitarna som du ser pusselbitarna passar perfekt. Och du får en bild av Jesus från Nasaret.